Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäster är vi själva och vi tänkte prata om mänsklighetens historia utifrån ägarperspektiv och lite annat. Men innan vi sätter igång så vill jag först också då påminna om att det är gratis podd. Man kan swisha oss 123-535-4857 om man vill ge ett bidrag. Vår vän, skådespelaren och kampsportaren Dragomir Mišić är aktuell med en bok som heter 21 dagar. Som han har skrivit med vår producent Theodor Lundgren. Som är full av praktiska visdomsord och coaching kan man väl säga, liksom som lev ärligt, eller man säger. Det är den enda bok också som Zlatan har gett en blurb. Han har sagt, den här boken ger jag 10 poäng. Vi har en rabattkod som, om man vill beställa, då går man in på 21days.se. Vem man gillar bäst av mig och Stig, Cyril eller Stig, ett av våra namn fyller man i. Sen vill jag påminna om att vill man gå vår skrivarkurs så tänkte vi ha två stycken under våren. En i Stockholm, Metallkrogen, torsdag till söndag, 6 000 kronor, 28 till 31 mars. Och en i Berlin, det är också en torsdag till söndag, 25 till 28 april. Den kan ju passa bättre om man bor i södra Sverige. Och jag vill, kan jag säga, vi har väl haft ett femtontal elever hittills, bland annat tre av dem har fått bokkontrakt, en har gjort en tv-serie och vi, på våra kurser så ger vi uppgifter då, men man kan också jobba med sitt eget. Vad kan du säga, Stig?
Ja, alltså, vi har ju sett en ofta en rätt snabb utveckling, alltså man tar till exempel Peranes fall.
Ja, som debuterar nu under våren på Ars förlag med boken Folk och Rövare.
Han blev ju helt enkelt dramatiskt mycket bättre på några år. Va?
Mm. Noveller i form av Raymond Chandler-stilen utan att han hade läst honom.
Ja, man kan säga det är väldigt hårdkokt.
Ja. Den Folk och Rövare kan man också kolla upp i handen. Vill man gå vår kurs så mejlar man cyrilochstig@gmail.com. Jag repeterar, cyrilochstig@gmail.com. Jag vill också nämna de krogar som har tagit in vår öl Olut på nytt. Det är Combo Vinbar i Vasastan, Rådhusbaren på Kungsholmen och Pione, Sveriges bästa Kina-restaurang vid Gullmarsplan. En ny som har tillkommit är Filmhuset vid Gärdet. Jag är också aktuell med boken Slå mig så hårt du vill i inläsning av Ola Rapace. Finns den även på Storytel, BookBeat och Nextory. Ja, vi hade tänkt oss, alltså, vi skulle utgå från den här boken, ett tungt verk från Volante. Volante är egentligen, de gör samhällslitteratur, lite höger, liberala känns det som, men framförallt vänstern älskar också den här boken. Början på allt heter den, en ny historia om mänskligheten av en socialantropolog och en arkeolog, David Graeber och David Wengrow. Om den här boken har Noam Chomsky, vänsterns husgud, sagt. Det är en fascinerande bok som får oss att omvärdera människans förmågor och vår historias stoltaste ögonblick. Boken är såväl utmanande som upplysande. Vår vän Sigge Eklund har sagt, jag känner mig darrig och förvirrad och upplyst på en och samma gång. Världens bästa dagstidning, New York Times, har sagt, ambitionen är att omkullkasta allt vi trodde oss veta om människans ursprung och utveckling av vårt moderna samhälle. Den finns också på årets bokrea för 120 kronor, såg jag.
Ja, alltså jag var ju först väldigt tveksam. Jag fick den av dig, tror jag. Så började jag läsa den. Och jag läste kanske 50 sidor och tänkte, men vad i helvete. Jag trodde liksom inte på det, va? För alltså, jag är väldigt allergisk mot sån här vänsteridé om den ädle vilden och att det var så fint för. Jag har svårt att tro det, va? Men sen är jag ju så intresserad av alltså lingvistik i meningen komparativ lingvistik, alltså hur språkgrupper är relaterade till varandra. Och det intresset har ju gjort att jag också har övergått till DNA-forskning, arkeologi och även klimatologi. Va? Alltså för de där grejerna hör ju ihop. Och det är alltså häpnadsväckande framgångar som forskare har, forsknings, alltså, har gjort under de senaste, säg, 20 åren.
Ja, det här var forskning också som jag hade anat det. Jag blir inte golvad att jag blir att de kul, om den omkullkastar min världsbild, men det här är väl saker som jag har gått och grubblat på ibland och tänkt att så här kan det nog ligga till.
Ja, sen har det kommit en bok på svenska av Sverker Johansson som jag har läst 5 gånger för att riktigt nöta in den. Den är mycket bra, kan rekommendera den. Den heter På vandring efter språkens fotspår. Och handlar om, kan man säga, alla världens, alltså alla kontinenterna och de här olika språkfamiljerna. Och
lingvistik då? Och,
ja, men också, etnologi, också, nej, också DNA, va?
Okay.
Och arkeologi. Alltså de där grejerna hänger ihop. Och man kan ju säga nu att inom forskningen så är det ju så här att där samarbetar folk över nationsgränserna. Alltså ryssar samarbetar med amerikaner, till och med taiwaneser med kineser. Alltså det finns liksom intresset för att komma fram till sanningen är så pass stor att det är, man struntar i det där med politik.
Och var det inte du som sa det, eller var det någon annan som sa till mig att Thor Heyerdahl, för våra unga lyssnare som inte vet vad det är, du var en norsk, vad var det, socialantropolog kanske?
Ja, äventyrare kan man
säga. Även, framförallt äventyrare, gjorde Kon-Tiki en av mina favoritäventyrsböcker än idag. Som riktar sig mer åt tonåringar kanske. Men den handlar om den här färden han gjorde på 50-talet. Med, han ville bevisa att det funnits handel och utbyte mellan då Sydamerika
och
Egypten, och åkte i en vassbåt till Polynesien.
Nej, men inte var det inte till Amerika något?
Han skulle dit, men hamnade i Tahiti i alla fall. Och där blev han som, det var en svensk med på den här som gjorde expeditionen, som gjorde, det har gjorts 2 filmer, spelfilmer om också tror jag, och en dokumentär. Det var en svensk med socialantropolog med som stannade kvar där, dog för några år sedan och gjorde boken Ville Valle i Söderhavet,
ja, just det.
Som där för övrigt Stellan Skarsgård debuterade. Han knä nummer 2 till den rollen var just Sigge Eklund som vi nämnde. Hans pappa skulle, Jan Eklund, så hade han fått rollen kanske Sigge Eklund varit skådis och inte poddare i Hollywood idag som Stellans barn.
Ja.
Nej, men, alltså, men den var väl du, den avfärdades Thor Heyerdahls teori av många sen och sa nu är det bevisat, medans nu...
Nej, det är inte alls bevisat. Alltså, det där stämmer inte helt enkelt.
Man avfärdade honom då, men idag ser man väl att det har funnits utbyte mellan Polynesien och Sydamerika?
Nej, det är så, det är helt fel. Det har du läst någonstans i någon, ja, jag vet inte vad, det är helt ohistoriskt.
Okej, men i alla fall, den här boken som vi pratar om, Början på allt, en ny historia om mänskligheten, den ansatsen är... Väl, den börjar ju med Hobbes och Rousseau och så här, och det är väl att den vill ta reda på och kolla upp det här med ojämlikhetens ursprung.
Ja, alltså det är ju en enorm ambition och jag var tveksam till det på grund av att jag har svårt för sådana här enorma ambitioner. Det är samma sak med den boken som blev väldigt populär som heter Sapiens av någon som heter Harari eller något sånt där. Jag tittade lite grann på den och så la jag den ifrån mig, för jag gillar inte sånt där. Det är bara personligt.
Mm.
Men alltså, när jag tittade närmare på den så är det ju uppenbart att det fanns i de här, vad ska man säga, de här sjöarna och lekoron och så.
Det är mycket kring nordamerikanska stammar och indianer.
Alltså
och
gränsen mellan USA och gränsen mellan USA och Kanada är central, va? Nordöstra USA. Och där var det så att det tillhörde ju då Frankrike, va? Det kallades för Nya Frankrike. Och de hade ju då... det var ju så att vissa av de här indianstammarna, till exempel Wendat, som då kallades för Huron, samarbetade med fransmännen för att de låg i krig mot irokeserna. Och det där gjorde att det var en kan man säga, befälhavare som hette Landa. Han var inte högst, men han var militär, va? Och han hamnade sedermera i en konflikt med franska staten. Det är en lång historia som jag inte kan gå in. Men det där gjorde att han flydde sen till Europa. Och han hade kontakt med en ledare för den här vändat nationen som hette Condiaronc, heter han, eller något sånt där. Och han skrev sen två böcker som var samtal med den här ledaren för vändat, som kom att bli väldigt populära och gavs ut i början av 1700-talet. Och den här, han levde som landsflyktig i Amsterdam först. För han kunde inte åka till Frankrike, även om han var fransman. Och väldigt fattig. Sen så fick han, så åkte han till Hannover och fick visst beskydd där genom Leibniz. Så han blev nära vän med Leibniz. Och hans bok hade stort inflytande över de här, alltså även över, inte bara Rousseau, utan även många andra upplysningstänkare. Va?
Mm.
Och det är de här diskussionerna som de har mellan där Lanta och den här Condiaronc. Jag tror att han heter så. Och jag, alltså, när jag läste om det så läste sen också fortsättningen, för han kommer tillbaka till det, den här, kan man säga, just de här stammarna. Va? Så visade det sig att tidigare, det är inte så att det från början var jättebra, va? Det har alltid funnits, det har gått fram och tillbaka. Om man tittar närmare på Nordamerikas indianer så har det varit ibland katastrofala resultat.
Fram och tillbaka, nu snackar vi ägarförhållanden. Och...
Ja, på alla sätt och vis. Det har funnits också stater där man håller på med, alltså låter inte ett klokt, alltså, men en väldigt speciell form av baseball. Med väldigt tunga bollar.
Men du har ju fortfarande lacrosse som mina lumpapolare spelade. Det är ju som en innebandy där du kastar in hov.
Ja, och de här...
Och jag har också skrivit om basket kom fram på medeltiden i Amerika. Och då var det ju att man... Då var det avhuggna huvuden man kastade i korgar.
Många av de här indiankulturerna var ju synnerligen blodiga, blodtörstiga. Ja.
Men bara innan du... Så jag vill bara... Så att vi inte vill, kommer ifrån det här med liksom syftet med boken. Och jag bara gör en kort, jag som sammansvetare drar en kort sammanfattning om det här med Rousseau och Hobbes. Och sen kan du säga, rätta mig om jag har fel här, jag kör på fritt på volley. Att då har ju då Hobbes bok, den här Leviatan som kom 1651. Där han menar då att människan är egoistisk. Att det är därför, det är inte alls något så här... har funnits något harmoniskt naturtillstånd och sådär, utan, och det har gjort att det har uppkommit stater och sånt. Den här är grundläggande statsvetenskap, men det är också liksom en så här bok som många menar att höger och konservativa bildar sin filosofi, medan vänstern, och det ligger kvar än idag, det var, jag tror det var Anders Dopendal eller någon kompis som sa med att liksom Göran Greider, när han då pratar om det här, när han sjunger en liten fredssång och tycker sig veta bättre än vår ÖB om hotet från Ryssland, då har ju inte det med att och bli driftkuck, och då har ju inte det med att Göran Greider är dum i huvudet, utan han går tillbaka, han grundar sin socialistiska filosofi på det här med Rousseau, om den tankarna på den ädle vilden, att det liksom, och det hade man fått upplysningen på den här tiden i och med upptäckten av Amerika. Så det är ju några presidenter och sådana, om det är Benjamin Franklin eller några som sitter och skriver. De har studerat vildar som vissa har då en västerlänning, ungefär som den här Truffaut-filmen. Då har en vit människa vuxit upp med indianerna. Och sen har man sett när han får välja, och kommit i kontakt med civilisationen igen. Då har han velat bo kvar hos indianerna. Men även de som var tvärtom, att en indian hade fostrats av vita. När han fick välja och man vill gå tillbaka till indianerna efter några provveckor, då vill han mycket hellre vara med indianerna. Så det var ju något så här om den, och det i kombination med att engelsmän och fransmän som kom till Europa på och var födda i den nya världen, nya Amerika, och kom till Europa, såg jag att, för Amerika var ju stort, det fanns ju en annan frihet där. Det var frihetens land, liksom, som de kallar det än idag. Men då var det verkligen det, för när de kommer till Europa och ser, vad bråkar alla om här i England och Frankrike och Tyskland? Ja, det är ju pengar, och vad krigar de om? Det är pengar, och det är ju det som det handlar om, tror jag, lite då. Att, det här med tanken på...
Ja, det är möjligt. Jag kan ju berätta en privat historia som jag faktiskt aldrig har berättat. Den första bok som verkligen gjorde intryck på mig, jag lärde mig att läsa när jag var 4-5, va? Så jag måste ha varit 3-4 år.
Jag lärde mig skriva när jag var 4.
Ja, nej, men alltså, min mamma läste för mig en indianbok som hette Överlöparen. Och den handlade om en vit kille som blev kidnappad av indianer och växer upp och blir indianhövding. Och hon läste den, och till slut så blev man ju tagen tillbaka av de vita. Och så slutade boken. Och jag grät varje gång mamma läste den här boken. Och så ville jag att hon skulle läsa den igen. Hon läste den 3 gånger. Och så sa hon, men varför ska jag läsa någonting när du hela tiden börjar gråta? Och det där gjorde så starkt intryck på mig att jag ville bli indian. Och det gick så långt att jag hade ju problem med min hårfärg. Jag var alldeles vithårig, va? Sådär lintott. Och då, jag ville ju vara mörkhårig. Och då sa de, ja, du kommer bli mörkare med åldern, så här, du vet. De flesta blonda blir det, lite mörkare. Och jag tittade mig i spegeln och jag hade ju inte sett någon förändring alls. Och när jag började skolan då, så mina föräldrar var ju oerhört vänliga och snälla och så förstående. Så fick jag dem att gå till min klassföreståndare och förklara att jag var inte tvungen att dricka mjölk. Jag var inte tvungen att äta rödbetor. Och jag var inte tvungen att sjunga nationalsången. Jag ville egentligen sjunga den amerikanska nationalsången.
Mm.
Det här är ju ganska pinsamt.
Det är fint.
Nej, men alltså, när jag sen var kommunist...
Särskilt det med Henrik.
Ja, men alltså, när jag var kommunist så... Det här var ingenting jag snackade om, va?
Sovjetiska också fint. Den har de tagit tillbaka.
Ja, nej, men alltså, jag höll ju då... Inte på Sverige, jag höll på USA och Kanada. Det är skamligt, tycker jag nu, va? Och det satt i så länge, framförallt hörde jag på sydamerikanska lag, att det ända fram till 82, i all hemlighet, jag höll ju käften om det, jag sa inte ja när de gjorde mål, men egentligen så höll jag, alltså nu är jag ju nationalist, men det tog mig till att jag var 27 år, va?
Den här boken tar ju inte upp något i musik, men det här gick jag och grubblade på igår, kanske efter att ha läst den, men jag tror att det grunden att jag lyssnade på en afrikansk låt som heter Sugar från, man kan googla det på Spotify, från någon nigeriansk musiker som lät så glad. Och då tänkte jag på att samban är också glad. Men bluesen är ju mest det mest sorgsnaste. Så de här från Afrika då, Benin och de här länderna som blev slavar i Amerika. Det måste bli att de slavarna som kom till Nordamerika måste bli väldigt ledsna då när de efter, det hör man ju i bluesen då, medan de som kom till Sydamerika måste bli behandlad, haft det bra där i Sydamerika.
Det hade de definitivt inte.
Okej, det var en amatöranalys. Men den här boken, den vill, som sagt, den har lite för höga anspråk. Det är mer den här med ädle vild. Den går in på vår syn på samlare och jägare och sådär också. Och ädla vilden. Och den vill väl visa att det har inte varit så snävt som man tidigare tyckte.
Nej, det har ju numera bevisats också att det finns ju kulturer där man har gått från att ha bara och jordbruk, va?
Ja.
Till att övergå till det beror lite grann på naturen.
Men ja, det är väl så, lite som idag, som att Leif GW och Anders Borg går ut och jagar i jaktlag med sina kompisar när det är säsong för att jaga.
Ja, jo, men alltså, man kan säga så här att människan har alltid velat att överleva, va? Det fanns ju fördelar med att, kan man säga, förfina de här örterna och de här gräsen som man samlade.
Grödor och så.
Alltså grödor. Och så räknade man ju också ut hur man skulle göra då. Det tog ju säkert en väldigt lång tid. Och det är klart att man kunde mätta en större befolkning på det sättet.
Och så har man väl bott också vid floder som Tigris och så här.
Ja, där de har liksom periodiska översvämningar och du får liksom sån här lera som det växer väldigt bra i.
Ja, och leran kan de göra kärl och allt möjligt.
Ja, sen du har ju samma sak. Om du tar i Kina har du då Gula floden och du har Yangtze, va? Huanghe och Yangtze. Det är ju alltså utmärkt att odla, och det har ju människor har ju funnits där vid flodstränderna i tusentals år.
Mm. Det var någonstans, förutom det här att de tog upp de här då kring i norra USA och Kanada, så var det mycket kring stammar i Kalifornien och några i Florida.
Ja.
Jag kommer ihåg, det var några som jag tyckte var rolig. Där pratade de om skillnaden mellan könen. Det var någon av de här 1800-talsforskarna då som hade tittat och sett att skillnader av det som idag så här, genusforskare och sånt, som vissa menar att det inte skulle finnas skillnader, men här menar man då redan barn att skillnaden var uppenbara och att de skulle ha uppstått genom att pojkar skulle sett med avsmak på flickor och tvärtom, att så uppstod skillnaden.
Nej, det tror jag inte ett dugg på. Men däremot är det ju intressant att det är alldeles uppenbart är så att nordvästra USA alltså det vi kan kalla Washington och Oregon och så hade en annan kultur än det som var i Kalifornien. Men en sak som de inte nämner där, men som jag känner till, att jag är faktiskt ganska dålig på de amerikanska kontinenterna, Nord- och Sydamerika och språk, för det är så jävla rörigt. Men jag vet ju det att de nämner ju då Viut och Yurok i Kalifornien. Men Viut och Yurok är en indiangrupp som är invandrade från östra USA. Alltså lite grann som du tänker de här människorna som alltså vita som rörde sig över kontinenten. Men de gjorde det för 2000 år sedan.
Mm.
Så att det, och de var ju en mycket, de skilde sig från de andra stammarna genom att vara mycket krigiska.
Mm.
Och det nämns inte ens där. Jag vet inte riktigt varför. Det är just det, när det är områden där jag själv kan någonting. Och det verkar som att inte de som har sådana anspråk har koll på det. Då blir jag naturligtvis lite skeptisk.
Däremot känner jag lite, när jag läste det här, att nationalstater, det som den också gjorde någon form av anspråk, även om den inte gick in på djupet på det, och talade om att det känns ju som någon 500-600 år europeisk påfund. Och just indianerna i Nordamerika som talar om där, det verkade ju varit något liksom att, även om det fanns massor med stammar och massor med språk, så var det liksom mer ett klansamhälle och pre det som vi indianerna vi ser i från 1700-1800-talet i cowboy- och westernfilmer, så kunde man liksom, indianer från en stam kunde resa och få bo hos andra utan några problem och sådär.
Alltså, men det var ju, kan man säga, perioder som kanske löpte under 400-500 år när det var på det sättet. Va? Och sen så krackelerar det systemet. Så ser ju ofta historien ut att du bygger upp en samhällsstruktur som kan vara, om du tittar på hur det såg ut i Sumer i södra Irak, alltså innan akkaderna kommer, alltså babyloner och assyrier, va? Du hade den här Sumer-nationen, de som talar sumeriska. De var ju liksom inget land, utan det var olika stadsstater, va?
Mm.
Som hela tiden hade olika krig mot varandra. Men de
som Sparta och Aten i vår västeuropeiska...
Ja, men alltså, nu får tänka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Att de här krigen hade ofta en symbolisk karaktär. Att det handlade om, och man kan ju också säga så här, det finns ju faktiskt landområden där du liksom inte har haft krig. Va? Alltså om du tar till exempel Australien, och det är en av, kan man säga, historiens gåtor. Nya Guinea och Australien hängde samman i ett enda landområde ända fram till, jag tror att det är 12 000 år eller något sånt där. Va? Men alltså kulturerna på Nya Guinea, språken och är väldigt olikartade. Va?
Är det inte där, eller där har mest språk i världen? Du har 300 eller?
Nej, du har 700 språk.
700 språk, ja.
Och alltså den, alltså det här är ju en generalisering, men det visar sig att de här australiska samhällena Det har ju funnits våld, men det har varit väldigt reglerat. Va?
De glömmer boken totalt, nästan nämns på något ställe.
Ja, och det där är ju liksom konstigt. Man fattar inte riktigt vad det beror på. Va? Varför? Och det finns ingen relation mellan de australiska språken och de språk som talas i Nya Guinea. Det finns ju flera olika isolater, alltså språk som inte har någon som helst kontakt med andra. Och varför det är så, det vet man heller inte riktigt. Det finns ju några språk i öar runt omkring, va? Alltså öar längst i norr i Australien som är påverkade av papuanska språk. Va? Och det beror på att de har haft sjökontakt med varandra. Men alltså det där Australien och Nya Guinea, och samma sak med Tasmanien. Tasmanerna måste ju ha kunnat komma till Tasmanien. Varför tog de sig inte därifrån sen? Alltså det har ju varit så i historien. Att vissa har högkulturer, till exempel höglandet i Nya Guinea.
Mm.
Där hade du högkultur för väldigt, väldigt länge sedan. Och som sen liksom försvann. Och där ser du ju lite överallt. Du ser ju sådana här menirer och sådana här stenstoder. Vet du,
den boken tar ju upp Stonehenge till exempel. Och post, det, något de inte tar ut som alltid, det är ju Påskö.
Ja, och man vet inte alls riktigt. Alltså människan har velat framställa stora verk som ska vara kvar på något sätt. Va?
Mm.
Som en hyllning till, inte vet jag.
Stonehenge var Fallos eller något.
Nej, men det var förmodligen en månkalender. Va?
Mm.
Alltså just det där med astronomiska iakttagelser verkar ha varit häpnadsväckande utvecklat i väldigt många kulturer.
Ja, det är ju så jag tror att de kom på, alltså från Tahiti till Hawaii, polyneserna. De styrs väl av stjärnorna, måste de?
Ja, de styrs av stjärnorna.
För annars skulle de inte bara kastas ut i vattnet.
Ja, alltså det, men det är ju en väldigt dröm. Det hände ju då, alltså på östra Taiwan hade du flera olika stammar som man kan säga kallar för malayo-polyneser, va? Och de, för ganska länge sedan, för 3-4 tusen år före Kristus, så började de, eller ungefär 3 tusen år före Kristus tror jag, så började de sprida sig. Va? De kom ursprungligen, enligt DNA på fossil, så kommer de från Kina. Va? Och man tror också att det finns någon typ av connection med Tai Kadai-språk. Och de här, alltså, och det har kommit fram genom en thailändsk lingvist som heter Vera Ostapirat. Och det har skett nyligen på 2000-talet. Jag har ju läst det och det är faktiskt väldigt övertygande. Det är en ganska komplicerad historia. Men den här lilla gruppen människor lyckades bygga sådana utomriggar, eller hur man uttrycker det. Och ta sig, alltså från början måste de ju ha tagit sig rakt ut i ingenstans. Men av drift av någon form av äventyrslust eller man vet inte vad, så lyckades de till slut hitta platser. Först hittar de längst norrut i Filippinerna. Va?
Och sen måste de ha tagit sig tillbaka för att föra ut budskapet så att säga.
Ja, det tror man också. Men det vet man inte så noga om. Va? Sen finns det en hel del mysterier kring det där. Va? För det är vissa ord som borde finnas. Det är till exempel ordet för hund och ordet för gris också. Som det verkar, alltså det har funnits djur som man inte haft, där det inte finns kognater, det finns inga
gemensamma. Kan du vara polynesiskt stod där i boken?
Ja, det är motsvarigheten till Noah. Noah är ett ord man använder istället för det tabuordet. Va?
Mm.
Och det där är ju,
på vilket språk?
Ja, alltså det är ju så i en massa språk.
Ja, Noah, okej.
Det har ingenting med gubben Noah.
Nej.
Det är ju också så i bantuspråk i Sydafrika till exempel, men även uppe i, alltså ändå uppe i Kongo, Centralafrikanska republiken och så. Och i vad heter det, Nigeria. Att du har att du är vissa saker som du inte vill säga. Väl? Lite grann som man inte ska ropa på vargen, va?
Mm.
Och man har liksom vissa ord för att täcka ord, för det betyder otur att nämna dem.
Mm. Jag vet, har du besökt några högkulturer? Alltså jag har besökt då, under mina år i Kambodja såklart, och Angkor Wat. Och sen när jag var lite med min pappa, aztekernas där i Mexiko. Man blir ju, och sen i Egypten har jag varit, pyramiderna. Man blir ju verkligen knockad när man ser det och undrar hur jag ser att det har varit en högstående här. Inka, Peru har alltid velat, det står kvar på min bucket list och förhoppningsvis i jul ska jag väl dit. Men man blir ju som sagt impad när man ser. Man frågar sig, dels blir man förvånad över att den här har funnits så mycket tidigare än Europa. Liksom, som man ändå automatiskt tror är liksom, det här grundas allt då. Men sen också att det har gått ner så att de har dött ut.
Ja, men det var ju samma sak med Europa. Alltså Kina var ju en stor sjömakt på 1200-talet. Och skulle lätt ha kunnat invadera hela Europa om man hade velat.
Mm.
Det ville de inte. De tyckte inte det fanns någonting.
De byggde hela kinesiska muren. Det var mot tatarerna, va?
Det skedde i olika omgångar. Det var ju då emot olika folk. De hade ju då haft dels Jurchen, som är släktingar med Manchu. Och sen några hundra år senare hade de Manchu, som ju var ända till början av 1900-talet. Och de här, kan man säga, östfolken, det är ju därför de också är ganska hårda mot de här uigurerna, förstår du? Det ligger i deras, vad ska man kalla det, nästan deras DNA, va? Att de är misstänksamma mot de här östliga, nordöstliga folken, va? För att de har haft historiskt sett stora problem med dem, även då med mongolerna som tog sig ända ner till södra Kina. Så att det där är väldigt, väldigt komplext det där. Och man kan ju tycka då att ett land som stackars lilla Mongoliet, eller det är väldigt stort i ytan, som är väldigt fattigt och väldigt folktomt, måste man säga, att det är ett land som skulle kunna ha varit så militärt starkt. Men det är ändå ett faktum.
Mm. Det är därifrån hamburgaren kommer från. De red köttet under sadlarna.
Ja, men det kan man mycket lika gärna. Det låter lite för bra för att vara sant.
Munchies kommer också kanske när man röker på.
Ja, nu ska du inte sprida ut en massa falska rykten här.
Men däremot, munchies, jag tror. Men däremot, när högkulturboken tog upp som jag var ovetande om, det var Ukraina, men det säger väl sig själv, för det har alltid varit så bördigt, det är ju det än idag. Och sen det här i Turkiet, har du koll på dem?
Ja, alltså, just det med Ukraina har ju varit, alltså man tar indoeuropeerna. David W. Anthony kom 2008 med en bok som man kan säga slutgiltigt kan man säga löste problemet med indoeuropeerna. Han var egentligen expert på hästkranium, han och hans fru. Och de lyckades hitta hästkranium som hade, var alldeles uppenbart, var betslade 1000 år tidigare än vad man trodde. Eller kanske 1200 år tidigare. Och det som hände, det var att alltså jordbruket spreds ju förmodligen till södra Ryssland och delar av Ukraina ungefär, där de strider nu. Va? Och där mötte de en kultur som kallas för tidigare kurgankulturen eller jamnakulturen. De här blev inspirerade av ett folk som låg lite längre österut som heter Botai. För de red. Va?
Mm.
Och det var inte så att de snodde deras hästar, utan de tog egna vildhästar och tämde dem. Sen när de väl kunde tämja hästar så kunde de ju röra sig västerut. Och när du kommer och stormar fram med hästar, va, så får du en enorm överlägsenhet gentemot de som bara står på marken. Och det gjorde så att det var inte så att de slaktade alla människor som de kom. Jo, det gjorde de säkert också. Men de tog ju kvinnorna, gjorde de med barn och så. Och så spreds det långsamt längs floddalarna upp över Europa. Va.
Mm.
Och på det där sättet kan man säga att när det gäller europeiska män så har ju över hälften Y-kromosomer, det är alltså den manliga svärslinjen, va? Från det här folket. Så att de är väldigt dominerande. Och när man tittar på DNA, va, så är det alldeles uppenbart så att vissa folk går segrande genom historien på manssidan.
Då har jag mycket öststaterna i mitt.
Ja, och jag vet ju, alltså, om du tittar till exempel på, vi kan ta Indien, va? Så är det ju uppenbart så att, att det där, de här kasterna, va? De högsta kasterna, de är ju även i Sydindien mycket ljusare än de som tillhör lägre kaster.
Ja, i Kashmir där har alltså, det har ju varit mycket i Indien. I Kashmir är de ju kolsvarta, fast de kan ha blåa ögon också.
Ja, nej, men alltså, det visar sig att att de olika folken, som finns ju flera olika folk, inte bara indoeuropeer och dravidiska folk finns ju framförallt i södra Indien. Utan då har vi även munda folk som kommer då, kan man säga, med besläktade med liksom med Kongfloden och säga khmer och, mm. Och med vietnameser. Mm.
Ja, men det de, kan man ju notera igen. Det är mycket kring floder. Folk behövde det. Fiske, börd, mark.
Floderna är helt centrala. Och sedan har du då en grupp. Och det är en väldigt mystisk grupp. Jag höll ju tidigare på mest med Afrika. Jag har övergått nu till Sydostasien. För jag tycker det är mest spännande just nu. Det händer väldigt mycket där. Och det är otroligt rörigt. Och där, alltså om du tänker det, östra Himalaya och sluttningarna ner där emot de nordöstligaste provinserna i Indien.
Mm, där,
där har du sino-tibetanska folk. Och de har inte beblandat sig nästan alls med alltså, de här mörka folkslagen.
Nej, Tibets, jag var på en kurs där när jag var där Dharamsala, fristaden för tibetanier i norra Indien. Deras språk kostade bara 7 kronor i veckan att gå och lära sig det. Men det, det verkade helt annorlunda allt annat.
Ja, men alltså grejen är ju den att att när det gäller sino-tibetanska språk så har man då trott att, att kinesiska är som en egen gren, alltså alla kinesiska dialekter. Kanske att språket bai också har en relation till dem. Men så har man då trott att alla de andra tillhör den så kallade tibetanska gruppen, va? Alltså burmesiska, tibetanska och bla bla bla. Ji till exempel, som kallas för lolo tidigare. Men alltså det som är tydligt nu, det är att där uppe i nordöstra Indien så är det ett gytter av språk som har väldigt lite med varandra att göra. Och det verkar vara därifrån som de kommer. Och att sino-tibetanska är otroligt gammalt språkfamilj.
Mm.
Och att orsaken till att kinesiska är ju ett tomt språk nu, som alla vet. Alltså ba, 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 ba. Det betyder 4 olika saker.
Som vietnamesiska, som har ännu mer toner.
Ja. Men alltså det där har ju gått i vågor. Alltså fornkinesiska har grammatik på ett helt annat sätt än vad mandarin har idag.
Mm.
Och de hade ju inte toner alltså.
Mm.
Och toner uppstår så här, att om du tittar på tibetanska till exempel, så har de väldigt ofta väldigt mycket konsonanter som hänger i kluster. Lite grann som nordvästkaukasiska språk och nordöstkaukasiska, även georgiska, kratveliska. Men alltså, om du skippar de här konsonanterna så kommer tungan att röra sig på ett annat sätt i munnen. Så du uttalar dem där utan att de hörs, men det blir istället en annan ton.
Mm, fast det är samma ord.
Ja, det blir samma ord. Och det där går att lära sig. Och det kan också vara så, som koreanska till exempel, att det först var icke-tonande. Mm. Sen blev det tonspråk. Sen blir det icke-tonande.
Fast det där sen har ju vi ton också. Du har ju den här gangsterfilmen med Donnie Brasco när polisen frågar honom, vadå? Get out. Get out of here. Get out of here. Get out. Att det kan betyda olika på hur du säger.
Ja, men det är ju inte riktigt samma sak.
Men vad jag skulle säga, hade vi något mer kring de här Ukraina? När var den här Ukraina, den där högkulturen?
Ja, men det var ju väldigt länge sedan, och den var ju då, ja, ska man tro, det är nog, säg 6000 år sedan och så.
När jag pratar här, jag trodde att vi kanske, att det var kanske, att det är så många svenskar som har band också genetiskt.
Men det är mycket senare.
Det är senare, ja. Det är bara ett land emellan. Boken är ju inne lite på det här med matriarkat, men verkar ändå lite skeptisk till det, att det skulle inte funnits så många.
Nej, alltså den flörtar ju väldigt mycket med kvinnorörelsen som vanligt. Och de talar där om den fina kulturen där, du vet, på Knossos. Så det fanns ju en väldigt betydelsefull litauisk, sovjetisk antropolog som heter Maria Gimbutas. Hon dog ju då på 90-talet, tror jag. Men hon har väl varit föregångare till den här teorin som David
Jardim har.
Alltså, det var andra kulturer som var... jag vet inte om de var matriarkat, men de var inte alls lika krigiska som den här jämna kulturen.
Men tror inte att det här, att vårt behov av att prata om matriarkat också, att det är lite så här för män? För att för män blir det, dels tycker man ju som man att det låter väldigt läskigt att alla kvinnor skulle bestämma. Men sen har man en annan bild, den här från myteriet på Bonte, när Marlon Brando kommer till Söderhavet och kvinnor bara kastar oss över en och bestämmer, och i natt ska vi ha sex, den och den och den.
Ja, hur sant är det? Men alltså, nej, men jag tror så här att det finns ju makt på olika områden. Det är ju väldigt vanligt att kvinnor, alltså om du reser omkring i världen, har väldigt mycket indirekt att säga till om när det gäller familjen.
Ja, hushållet. Om du, jag tänkte på det när, i min egen bok, Mitt mörka hjärta, med Hawaii, den här gangstern som jag skildrar. Det är ju mormor som kokar crack och liksom, frun håller i pengarna, och så ser det ut även hos hedliga människor, även i Sverige, tror jag.
Ja, alltså, kvinnorna har inte alls alltid varit utan makt, så det kan man inte säga.
Att jag ens gjorde militärtjänst själv, det tror jag handlade om att det var ju mamma som pushade mig att göra, och det tror jag handlar, trots att hon var från liksom 68 och rörelsen, så det handlar om att hon ville se sin son i uniform.
Ja, man kan också säga så här att krigen, framförallt första världskriget, handlar om att kvinnorna hetsade männen till att gå ut i krig.
På vilket sätt gjorde de?
Ja, alla vita näsdukar vid tågen.
men du, vi snackar här om det finns något matriarkat i Schweiz och något på engelska kanalöarna. Finns det än idag?
Vadå?
Nej, patriarkat är det. Det är patriarkat.
Nej, du tänker på ett feodalsystem som är väldigt strängt mot kvinnor.
Alla tvärtom.
Det går nästan inte att berätta det här. Jag kommer att bli hatad bara få hört talas om det. Det är på den här ön Sark, som där kvinnor, åtminstone tidigare, jag tror ända fram till 90-talet, helt enkelt inte fick äga någonting.
Mm.
Alltså om du arbetade som kvinna så gick dina pengar direkt till din pappa. Om han var död så gick det till din bror. Om du inte hade varken bror, make eller pappa, så tog staten din lön och gav dig veckopeng.
Om vi ska ta avrund det här, slutligen, alltså boken som då, vad den kom fram till i fråga om det här med Rosor och den ädle vilden, det var väl ändå att den här synen på den ädle vilden, det kan ha varit liksom synen på den dumme vilden, det Rosor menade där med att det fanns mycket smartare vildar i civilisationer innan och tidsepoker och så.
Alltså man måste säga så här va, att när det gäller Rosor, det är samma sak när det gäller Marx, så beskriver de ju inte någonting som de uppfattar som en direkt verklighet, utan de beskriver ju, kan man säga, typfall. Och det här med urkommunism och så, det är ju inte så att de säger att där var det urkommunism och så. Och det är inte heller så. Man missförstår ju då, jag läser Jan Myrdal och Lars Gustafssons bok Den onödiga samtiden. Jag läser om den, jag har läst den flera gånger tidigare. Men den är väldigt rolig, därför att där går de ju in på att man kan inte anklaga Marx för det ena och det andra, för han var ju medveten om det så här. Han sa, uttryckte sig så här, ja, man får kalla mig vad som helst, men inte marxist.
Nej, men jag tror väl också som samhällsvetare tror jag att verkligheten ligger väl lite närmare Weber då, som menar att Marx menar att man föds in i klasser och är liksom fast i sin klass. Och det då, och konfrontationer i världen och samhället, det kommer bli klasser mot klasser, men Weber menar då att det är liksom hur samhället ser ut som skapar, liksom som att vi har nu, om vi säger nu AI, de som är kunniga på AI eller IT, liksom det blir som en ny klass, så att säga, liksom.
Ja, men alltså alla är ju naturligtvis bundna vid en tid de själva.
Ja, det är det Weber menar. Samtidigt som det ligger vitt, om jag sa till exempel en som var en av mina närmaste vänner under gymnasiet, Fredrik Österberg, han är idag god för 17 miljarder. Men jag tror nog att om jag hade valt, istället för att skriva och startat upp pokersajter, så kanske jag inte blivit miljardär, men ändå några miljoner, att man ändå... Så man gör ju sina egna val, samtidigt som han var kanske mer ur överklassen än jag, så att han hade ett annat kontaktnät. Men...
Ja, det går inte att göra generaliseringar av människoliv.
Nej.
Vi lever alla olika liv, ja. Och tur är väl det.
Precis. Okej, men där kan vi väl avrunda och vill påminna om att man kan gå och skriva kurs i Stockholm, Tallkrogen, torsdagen 28 till söndagen 31 mars. Då mailar man cyriloxstig@gmail.com. Kostar bara 6 000 kronor. Vill man gå den i Berlin månaden efter, 25-28 april, mailar samma adress cyriloxstig@gmail.com. Och vill man gå vår vän Dragomir Mirsiks kurs, som också Zlatan rekommenderar starkt, då loggar man in på 21 days, siffra då 21 days, 21days.se. Rabattkod Cyril eller Stig, vem av oss man föredrar. Tack för oss.
Ska vi konkurrera?
Ja, men det måste vi säga också. Det har kommit en ny lag att du vågar, du går och hagla. Alltså, du kan ju bli visiterad på det. Ja, Tommy Hilfiger är lite liksom, det ska bli nya visitationsgrejer.
Ja, jag känner mig inte hotad.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.